påskens budskap hela tiden. Hela tiden så är det som hände en påskdag som får vara det som bara driver oss till tillbedjan inför tronen. Det vi precis har gjort är det vi ska hålla på med. Tillbe vår levande konung. Det är något ljuvligt över det. Jag tänkte tala om det här med tillbedjan idag och att också leva ett liv i tillbedjan. Tillbedjan är inte sång och musik. Det är ett liv inför Herrens ansikte. Det är en helt annan sak. Och vi ska titta lite på de där sakerna idag. Jag vill börja med att vi går till första Johannes brev, kapitel 3. Första Johannes 3 och från vers 18 så står det så här. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som glädjer honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid dessa bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han har gett oss. Inte ord eller fraser, inte bara det som kommer ut utan hela vårt liv. Allt det som vi gör, det som vi är, det vi håller på med, det som uppfyller vårt sinne. Det betyder att tillbedjan inför honom, det är någonting som vi gör i livets alla områden. Vi gör det hemma, när du åker bil, när du är och handlar i affären, när du träffar dina släktingar, när du är i skolan, när du är på arbete, i församlingen. Såklart, genom hela ditt liv så kan det få vara en lovsång och en tillbedjan till Fadern. Det var därför det var så underbart att börja det här mötet med en psalm som handlar om att jag vill göra mitt liv till en lovsång. Det är precis vad det handlar om. I Hebreerbrevet 9 så är det en liten berättelse där om hur det ser ut i gamla förbundet. Alltså i den judiska traditionen när översteprästen skulle gå in i det allra heligaste, du vet, en gång om året. Och han hade slaktat. Och han hade stängt blod på bokrullen och överallt och på sig själv. Och han hade bett om förlåtelse för hela folkets synd och sin egen. Och gjort allt det där noga. Det står också där om en överstepräst som vi har som är Kristus. Men en sak som jag har lagt märke till som är en stor skillnad mot hur vi gör idag. Bara det här lilla exemplet, synen på Herrens helighet. Det överste prästen gör, bara han som hade tillåtelse att gå in i det allra heligaste bakom förlåten. Det tjocka stycket tyg som skilde det heliga från det allra heligaste. Man band ett rep om benet. Om det var så att heligheten inför Herren till och med tog livet utav den stackaren som gick in där när han inte var redo. Så att de kunde dra ut den så att ingen mer skulle bli drabbad av samma öde. När jag var liten och uppväxt i den här församlingen så var det en fras som ofta återkom. Han är densamme. Det var en sån här liksom hälsningsfras, verkade det som. Om jag bara spolar tillbaka mitt minne från när jag var liten. Han är densamme. Åh, kära broder, han är densamme, halleluja. Ja, ni som var med då och äldre än vad jag var förstår och minns det där. Vad är det då också så att det var ju sant? Bibeln säger ju att Jesus han är densamme igår, idag och imorgon. Om det var noga för Gud att översteprästen hade förberett sig noggrant innan han steg in för tronen, in i det allra heligaste. Betyder det då att det är inte så noga idag? Eller betyder det att det är likväl är noggrant idag? Det här handlar inte om att du ska ha en skräck för att komma närmare scenen eller nära någonting när du går in i en kristen kyrka för att tillbe Herren, för att du ska vara rädd för att dö. Verkligen inte. Det handlar inte om rädsla eller skräck för människor eller för något fysiskt rum. Men det handlar om en Guds fruktan som handlar om en respekt inför Herren, att han är Gud. Och han är helig. Och där behöver jag Jesu blod istället för de djurs blod som offrades i det gamla förbundet. Där Jesus, Kristus, är det offerlamm. En gång för alla slaktad för dig. Men det blodet behöver vi ständigt åberopa för att tvätta oss rena. Gör oss redo för att komma in i det allra heligaste. Det var ju ett av flera syften såklart med att Jesus skulle dö för din skull. För att när du skulle lovprisa honom, tillbe honom, att du skulle komma nära Gud där han är, in i hans närhet. Hur mycket viktigare är det då inte nu att vi är rena, rättfärdiga, fyllda av Jesus och hans helige ande. Låta hans sons blod rena oss, förlåta oss ifrån all orättfärdighet. I andra Mosebok kapitel 7 vill jag läsa vers 16 där. Säg till honom, Herren, hebreernas Gud, har sänt mig till dig för att säga: släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Men se, hittills har du inte velat lyssna. Mose får ett ord från Herren att gå till farao: släpp, de ska fira gudstjänst. Idag har vi kanske ingen farao, men vi har massor med saker som håller folk bundna och slavar under saker och ting. Det finns slavdrivare absolut i vår värld idag. Det finns slaveri som ibland dessutom har nästan blivit självvalt, eller man har valt en väg för sitt egna liv som leder in i ett slaveri under synden som man har väldigt svårt att komma ur. Men så finns det också slavdrivare, rent människor som bara plågar och är på människor. Herren vill göra dig fri ifrån det där. Men det som Herren påpekar här också, att de ska vara fria för att hålla gudstjänst. Vad innebär det att hålla gudstjänst? Det innebär ju såklart att upphöja och prisa hans namn. Det innebär att komma in i Herrens närhet och tillbe honom. Han är Gud via hans skapelse. Vi är fria att tillbe. Vi är såklart fria att låta bli. Det är ju vad de flesta verkar göra. Men vi är också fria att tillbe honom. Du har en frihet om du väljer det ifrån Herren, att sätta dig fri ifrån det som binder. Att befria dig ifrån det som förtrycker. Det har alltid varit Herrens vilja. Att människa ska vara fri att fatta sina egna beslut på gott och ont uppenbarligen, men också fri att tillbe honom. Bara i de bönämnen som kommer in hit varje vecka så ser vi hela tiden att folk är bundna under psykiskt slaveri kanske. Vi ser idag om vi läser nyheterna att det är en kamp ifrån några få av världens elit, kanske mot oss andra, som vill begränsa våran frihet och förslava oss under ett system till några få människors favör eller organisationer. Det har vi pratat om många gånger här, jag ska inte gå in på det. Men vi är skapade för att tillbe Herren. Vi är inte skapade för att vara bundna under det där. Och Herren har en förmåga att sätta människor fria, att bara vägra att gå in under det där slavoket. För att den sonen har gjort fri, han är verkligen Ja, precis, rätt svar. Några konkreta grejer. Jag har jobbat med som lovsångsledare och lett i lovsång och tillbedjan många år. Några saker märker man ju när man håller på med en sak väldigt länge. Några liksom rent konkreta mänskliga grejer. Och några andliga lagar såklart. Ska jag leda en grupp människor så behöver jag själv vara förberedd för den uppgiften. Eller hur? Det är inte mer andligt bara för att det är mer spontant. Det är inte mer andligt för att det är mer oplanerat. Det är inte så att den helige ande är sen i att komma på saker och ting. Det är inte så att Gud inte har en långsiktig plan. Eller hur? Det vet vi ju när vi läser Guds ord, där han har förutsagt saker och ting flera tusen år i förväg som går i uppfyllelse på detalj. Så när jag förbereder mig inför en situation där jag ska leda andra människor i bön kanske, eller leda andra människor i tillbedjan. Ju mer jag är förberedd där, desto mindre behöver jag tänka på vad jag ska göra, för det vet jag redan. Och då blir jag också mer lyhörd för vad den helige ande säger i den stunden. Ju mer jag tar min uppgift på allvar när jag går in för tronen, desto större har jag möjlighet att också bli använd av honom. Jag kan slippa ha fokus på vilka ackord är det nu jag ska spela, hur går den där sången. Allt det där, jag vet det går på automatik och jag kan fokusera på honom som sitter på tronen. Det där gäller också när vi som besökare kommer till Guds hus. Är jag redo att komma in i det allra heligaste? Är jag redo för att tillbe honom eller har jag inte gjort den förberedelsen? Det kan vara olika förberedelser om jag bara kommer och dyker upp eller om jag ska hålla i någonting. Samma där, har jag varit inför Herrens ansikte, hemma eller på vägen, hela veckan, då är det vidöppet direkt. Det är en enorm skillnad. Kom till Guds hus bestruken med Jesu blod redan innan. Känner du inte Jesus, då ska du komma hit och ska vi hjälpa dig att lära känna honom. Känner du honom redan innan, se till att du är fylld av Jesus hela tiden under veckan. För det vi gör här, det är inte bara detta som syns i det här rummet som handlar om att vara en tillbedjare. Det är bara en liten stund. Musik kan också ibland i gudstjänstsammanhang användas som manipulation, tyvärr. Det är någonting som vi ser väldigt ofta. För musiker eller musikaliskt intresserade personer så kan intressen för ljudanläggningar och häftiga rökmaskiner och ljus som blinkar och att allting sitter perfekt och är jätteprofessionellt vara helt fantastiskt. För mig själv personligen så tycker jag det är helt underbart, du vet. När jag står på scenen och spelar mitt instrument och subbasen gör att även så här tajta byxor som jag har fladdrar som ett stort skynke liksom. Jag tycker det är underbart, va? Men det har ju inte med Herren att göra. Det har ju inte med mitt hjärta att göra att jag är intresserad av sådana grejer. Förstår ni skillnaden? Vi kan ha massor med prylar och sådär, absolut. Men Jesus är intresserad av ditt hjärta. Jag kan tycka det är underbart med stora konsertarrangemang. Men jag har aldrig känt Herrens närhet så påtagligt som när jag är alldeles ensam. Jag kanske inte ens sitter med gitarren. Jag kanske bara viskar hans namn. Det sitter inte i det där. Det är bedrägligt om vi tror att den helige ande är starkare för att man spelar lite helige ande-akkord på en synthesizer. Det är till och med ett begrepp det där med helige ande-akkord. Man skämtar om det lite grann i frikyrkosammanhang. Jag tror att ni förstår vad jag menar. När det är lite så här, va? Det blir lite mäktigt i stämningen och det blir lite lättare att säga ja. Visst, vi kan använda musik på alla möjliga sätt. Och Herren har gett oss musiken. Men återigen, Gud vill ha ditt hjärta. Och att det ska omvända sig till honom på riktigt. Inte för att någon har manipulerat det till en känslosituation som du där och då av någon form av grupptryck inte kunde motstå. Vad händer då med den människan när vardagslivet kommer in, när det inte är en helig andakord synthesizer som ligger med en mullrig subbas i bakgrunden och gör det underbart? Då kan det bli svårt om det är min gudsbild. Ofta är det så här också hos våra ungdomar. Det är inte så här. Det finns inget häftigt i den här lokalen överhuvudtaget, ursäkta. Men här är det väldigt ohäftigt. Amen! Halleluja! Det finns inget sådana här grejer som gör att det skulle ta bort uppmärksamheten. Inget sånt. Det är du och Herren. Det är det som är viktigt. För när jag kommer då i mitt vardagsliv, om jag har en bild av att det är coolt, det är häftigt, det är liksom det är kanon och det är de fränaste människorna som är där. Och mitt liv inte ser ut så. Det påverkar ju såklart den unga generationens gudsbild. Vad får man för bild av Herren om det bara pumpas ut? Gud är snäll, Gud är god. Gud kommer ge dig ett bra arbete, Gud kommer ge dig en stor bankbok. Herren kommer ge dig den snyggaste tjejen. Jag raljerar lite, men det finns i vår kristenhet utav det här. Själsligt sammanblandas med det som är andligt. För mig har det varit viktigt att sjunga vad jag menar och mena vad jag sjunger. Det finns vissa texter som jag inte kan leda. Det kan vara fina människor som har skrivit texter, men jag kan inte stå för dem själv. Det kan också vara om jag är deltagare i en gudstjänst. Nej, jag menar inte de där texterna då. Nej. Det kan vara olika faser i livet. Vi får säga som det är. Ibland har vi svårt för vissa saker. Det kanske inte är sant för mig. Var också sann inför Herren. Vissa av de här sångerna som vi sjunger, de är också väldigt jag-centrerade och jag-fokuserade. Personligen försöker jag undvika dem i offentliga sammanhang. För att vi har för mycket av jaget och egot. Men när jag är ensam inför Herren, då kan de vara relevanta. För jag är väldigt tacksam över vad Herren har gjort för mig specifikt. Många gånger så har Matteus evangeliet 24 tagits upp den senaste tiden här. Och igår när jag förberedde mig för det här så tänkte jag på en ny vinkel som vi inte har tagit om. Matteus 24 från vers 37 så står det några kända versar. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack. De gifte sig och blev bortgifta ända till den dagen då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Ni ser, jag stryker under det och dem varje gång i de här verserna. Det står väldigt lite om att Jesus fick vara med. Kanske är det så att så som i Noas dagar så är det en väldig jag-fokusering och jag-centrering. Då tänker jag att vi som ledare och församlingsarbetare ska inte hjälpa till att spä på den grejen. Utan det är Jesus som allt handlar om. Det handlar väldigt lite om mig. Men jag är väldigt tacksam för vad han har gjort. Och därför vill jag prisa honom. Därför vill jag tacka honom för evigt. Därför vill jag att din nästa generation ska bli honom så evigt tacksam för att han har dött och uppstått, tvättat era synd rena om de vill. Amen. Den unga generationen lär sig mycket om Gud genom den lovsångskultur som de lever i den form av tillbedjan som unga människor vistas i. Jag vill säga detta därför att vi som har vandrat med Herren lite längre behöver vara vaksamma på det här för att leda också nästa generation rätt. Det är inte jättemycket ungdomar här idag, men det här är ett bönämne. Det här är ett bönämne för vi behöver att nästa generation bli tillbedjare utav Herren och inte tillber att tillbe. Ibland när man kommer in i ett sammanhang där det bara är ungdomar så känner man att är det tillbedjan till Herren som händer här? Även att sången är kanske samma som vi sjunger här. Det som sker är på sätt och vis samma. Men är det den helige ande som får allt utrymme? Jag tror att vi som har varit med lite längre i ödmjukhet behöver hjälpa den unga generationen fram inför tronen. Så att de också får en gudsbild där Jesus är på tronen. Det är sant, absolut. Han älskar varje människa. Men vi är skapade för att tillbe honom. Vi är inte skapade för att han ska ha någonting att göra. Framför allt. Att tjäna Gud eller låta Gud tjäna dig finns det ibland en dialog om. Det är också det som kan bli skevt om vi har en tillbedjansmetodik som influeras för mycket utav de här stora professionella musikerna som skriver fantastiska sånger. De har en enorm budget, de drar in stora miljonbelopp på den kristna musiken. Det är framförallt såklart engelskspråkiga länder som vi talar om. Det är inte mycket pengar i den svenska lovsången. Men här finns en risk att vi får en väldigt ensidig bild i den unga generationen om vem Herren är. Det är ett genomgående tema om att Gud är kärlek och att han har gett eller ger ett fantastiskt liv. När den unga generationen, det ser vi ju hela tiden, vi får in bönämne, man mår inte så bra. Det är svårt. Jag blev ju lovad en bättre ekonomi, jag blev lovad bättre hälsa, jag blev ju liksom lovad ett schysst utseende och ett perfekt jobb och sen så ser man att det var inte så. I Johannes 16:33 står det: detta har jag sagt för er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Så säger Guds ord. Det är någonting annat. Den säger att i världen får vi lida, men var frimodiga, för det där har jag övervunnit. Vi behöver alltså inte bli som världen i Guds hus. Jag tror att det handlar om att vi behöver frukta Herren mer än människor. Guds fruktan behöver vara det som leder vårt hjärta till omvändelse till honom. Personligen när jag har haft det riktigt jobbigt, jag kanske haft som svårast för att sjunga de här sångerna där Gud sitter på tronen och verkligen bekänner hans namn. Men jag har gjort det ändå. Tills det har brutit igenom. För att det är lika sant när jag inte känner det som när jag känner det. Det leder mig lika fullt och väl till den segern. Och tar mig igenom ökenperioden fram till den oas där Herren vill sätta dig. Men sättet att göra det är inte att sopa undan det jobbiga under mattan. Sättet är att Han är Gud. Och jag är beroende av honom och jag älskar att vara i hans närhet. Guds fruktan. Vi behöver alltså, precis som översteprästen, ha en större fruktan för Herren än vad människor ska tänka och tycka när vi går in för tronen. Vad som samhället anser och sådär. Låt det vara mindre viktigt när du går in för tronen. Vad tycker Herren? Vad tycker Gud? Vi kan ha väldigt mycket olika tankar om det som sker i Guds tjänstrummet, men vad tycker Gud? Vi behöver låta Guds sons blod rena oss ifrån alla våra synder och all orättfärdighet, alltihop. Gud är fortfarande helig. Vi sa tidigare att Gud är densamme igår, idag och all evighet. Därför behöver vi ständigt gå in i hans närhet. Hela tiden, varje dag. Jesu nåd handlar ju inte om att Gud liksom gör så här. Att han inte ser alltihop, han ser mellan fingrarna liksom. Nåden handlar ju om att han tvättar bort det där smutsen. Bara slänger ut det, bort med det. In med dig, sätt dig i Guds knä. Var redo att möta honom. Det handlar inte om att det är så noga längre. Det handlar inte om att skapa en atmosfär och saker och ting vi säger och hittar på för att skapa en viss sorts helighet. Det handlar om att göra upp med smutsen och komma in till Herrens närhet. Tillbe honom på riktigt. Låt det här repet runt benet bli som en påminnelse. Är jag redo att komma in i Herrens närhet? Har jag någonting som skaver? Behöver jag göra upp med någonting? Så gör jag det. Och sen så säger Guds ord, då kan vi frimodigt gå fram inför Herren. Det är ju det jag vill att vi alla ska göra. Det är ju det Herren bara väntar och längtar. Tänk när hans barn bara kommer frimodigt. Miljoner efter miljoner bara frimodigt kommer inför tronen och inför lammet och bara tillber honom för evigt. Frimodigt och självklart. Jajamän. Jesu blod har bara fått rena mig, tvätta bort all smuts, allt som jag hållit på med. Och jag kan bara springa rakt hem till far. Då hjälper ingen syntesizer. Du vet, när jag vet att där är Gud och mitt hjärta är rent. Låt det vara på riktigt, de här grejerna. Tjänsten att leda lovsång i församlingen är en oerhört viktig sak. Här behöver församlingsledare och vishet och ledarskap i vem ställer du på scenen? Kriteriet för att leda handlar inte om musikalisk talang. Vi behöver, tror jag, också bli bättre som frikyrka på att fostra nästa generation. Att lära utav våra misstag, de kan vara många, men också lära utav det som vi också själva har lärt oss. Jag har sett det i ledarskap, både i företagsamhet men i församling, att en ledare har väldigt svårt att leda längre än han är själv. Ska vi då ha ledare som försöker leda oss inför Guds tron som inte är där själva? Det går ju inte. Det blir väldigt naturligt när man säger det på det sättet. Att vi behöver ledare som också tar sin ledaruppgift på det allvaret. Att man har omvänt sig och har en levande relation till Herren. I överlåtelse, att vi umgås med Herren dagligen för att vi vill. Att vi kan inte leva utan det. Vi kan inte leva utan en dag utan att vi har fått prisa och upphöja hans namn. Vi kan inte leva en enda dag utan att få komma in i hans närhet. I Apostlagärningarna 13 ska vi titta på det här med ledare och hur de kan utses. Apostlagärningarna 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade så sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Här har ni ett gäng som verkligen tar det på stort allvar när det behövs ett nytt gäng som kan arbeta. Tjänade Herren, det betyder ju att de tillbad honom, de lovprisade, de bad Jesu namn. Under lovprisning och bön, då talade Herren. Då kom den helige ande. Så här gör vi. Många gånger har jag fått uppleva det där själv. Under tillbedjan och lovsång och bön, då kommer andens röst och bara säger: så här gör vi. Det här blir bra. Här är friden. Har du den erfarenheten att Herren talar snarare när vi dras närmare honom än när vi bara gör någonting annat? Det är det som ett liv i tillbedjan handlar om. Att låta den helige ande få tala. Där han får göra ordet levande för dig. Att tillbe honom, dra dig närmare och närmare honom. Det är det som du är skapad för. Att leva i hans närhet. Lyckan och glädjen i ditt liv kommer på en helt annan nivå när du får leva nära Herren. Så ni märker, så handlar det inte om vilken psalmsång som vi sjunger. Det handlar om ditt hjärtas inställning till Gud. Går vi igenom svårigheter, tillbe Herren så mycket som det bara går. Lägg mycket tid i tillbedjan och inför Herren. Om du har en tuff situation. Går du genom livets enklaste passager där allting går som på räls, tacka Herren desto mer. Oerhört viktigt. Glöm inte Herren då. Du kanske fått det du har bett om och du lever i den välsignelse du har hoppats på. Tacka honom, tillbe honom, prisa hans namn för det. Var ett föredöme för andra i hur Herren kan ta någonting som har bara sett så dåligt ut och bara välsignat det till något fantastiskt. För att Guds ord säger att det djävulen har tänkt för ont, det kan Herren vända till någonting gott. Det är också en lovsång till Herren och en tillbedjan och en tacksamhet när vi ser sådana vittnesbörd i våra liv. Glöm inte Herren när du är med om det. Johannes 4 och från vers 21. Jesus sa: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska be fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar med dig. Här ser vi att Jesus talar med en samarisk kvinna om att tillbe Gud i ande och sanning, och sådana tillbedjare vill Gud ha. Hela din varelse behöver vara uppriktig och ärlig när du tillber Herren. Uppriktig och ärlig. Ande och sanning. ande och sanning, i tacksamhet, i beundran, i respekt, alltså gudsfruktan, inför honom som sitter på tronen. Ibland tänker jag på den här bibelversen i Jobb när man kanske gör sig själv lite viktigare än vad man egentligen är, och då säger Gud bara till Jobb: var var du någonstans när jag mätte upp universum mellan de här? Var du då någonstans? Kan vi prata om det lite? Alltså han är Gud. Och vi älskar honom. Han är Herre. Och vi tillber honom. Han är Herre, han vill oss allting väl. Han är den som kan leda oss bort ifrån slaveriet. Amen. Han är den som kan hela oss från all sjukdom. Absolut. Han är den som kan rädda dig från evigt helvete till evigt liv. Framför allt. Amen. Därför prisar vi och lovar hans namn. När Jesus säger att den stunden ska komma, ja, den är redan här, då du ska tillbe i ande och sanning, då vill Gud på samma sätt prata om att det är en ständig tillbedjan inför Guds tron i himlen. Hemma hos oss så ber vi Fader vår varenda kväll tillsammans. Ske din vilja så som i himlen såg på jorden. Amen. Tror ni att det är Guds vilja att vi ska tillbe honom på jorden? Eller ska vi vänta tills sen? Nej, här och nu. Det är Guds vilja. Du är skapad för att tillbe honom. Du är skapad att tillbe honom i ande och sanning. Precis där du befinner dig. För att det inte bara är templet, för att du är nu den levande gudens levande tempel, när den helige ande bor i ditt hjärta, så var du än befinner dig, överallt, hela tiden, varje stund, så kan det bara mullra en sån härlig, ljuvlig lovsång inför Fadern. Amen. Vi behöver inte gå till templet längre, vi behöver inte slakta en massa djur. Jesus är det slutgiltiga offerlammet slaktat för dig, för att du frimodigt ska kunna gå fram inför nådens tron. Tacka och prisa honom för det han har gjort för dig. Befria mitt folk så att de kan hålla gudstjänst. Gör dem fria. Vi är inte skapade för att vara inåtvända, introverta, självcentrerade. Jag, mig och mitt. Vi är inte skapade för det. Vi är inte skapade för att lära nästa generation att bara fokusera på sitt eget. Vi är skapade för att fokusera på honom. Han som är den som kan sätta oss fria på riktigt. Den sonen gör fri är verkligen fri, säger Guds ord. Därför behöver våra tankar snarare vara på honom än på oss själva. Ju mer mina tankar är på honom, desto enklare blir mina bekymmer, har jag märkt. Fokuserar jag på mina problem, då blir de så stora så det blir alldeles ofantligt så stora de kan bli. Men fokuserar jag på Herren. När jag var liten så sjöngs det en rätt så klämkäck melodi. Som ett så här att: väntar du idag på bönesvar kan du börja tacka Gud. Han som hör dig bedja, han vill göra mera. Höj ditt hjärtas lovsångsljud. Kanske sjöng kan den här sången. Men det är sant, det stämmer. Väntar vi på bönesvar, låt oss tillbe Herren. Amen. Vi kommer in för honom. Filipperbrevet 4. Filipperbrevet kapitel 4 och från vers 6 så står det så här: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Tänk. Inga bekymmer, inte så mycket. Men lev i tacksamhet och åkallan inför Herren. Vi prisar honom, vi tillber honom med vår bön. vår sång. Och i det så kommer det ett underbart bönesvar, jag är helt säker på det. Jag har fått uppleva det personligen massor med gånger. Jag får mer bönesvar när jag bara tillber honom än när jag håller på och tjatar om min lista hela tiden. Kolosserbrevet 3 och 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andlig sång. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Mm. Ni ser ju, Bibeln är ju fylld av grejer där Herren bara vill att, ja, men kom igen, undervisa varandra. Det betyder ju att sången är också teologi. Sången förmedlar ju också ett budskap. Det kan vara bibeltexter som rakt av är sjungs. Som vi kan sjunga hemma eller som vi sprider i gudstjänstrummet. Som också bidrar till den gudsbild som vi ger. Därför är det viktigt vad vi sjunger. Att det inte bara är ett program. Att vi bara har några verser som vi tjatar 10 gånger. Utan att det är sanningar ifrån Guds ord som får bara komma in i vårt hjärta. Mm. Musiken är skapad utav Herren. Det är ett redskap som Gud har gett människan. Så den ska vi absolut använda. Så det finns massor med olika stilar när det gäller lovsång, absolut. En del gillar snabba, en del gillar långsamma, en del gillar olika musikstilar. Vi är olika och jag försöker inte gå in i det. Men vi behöver respekt för varandra för att vi har olika personlighet. Det viktiga är att det är i ande och sanning. Det kan vara fyllt av Guds heliga ande när det är så att byxbenen fladdrar utav subbasen. Absolut, det tolkar mig inte fel. Det var inte så jag menar. Det kan vara härligt. Men det behöver inte heller vara så. Så det ena eller det andra är inte det som gör det andligt. Det är ditt hjärtas inställning inför Fadern. Musikstil är inte det som är det överordnat viktiga. Vi är olika där. Vi påverkas hela tiden ständigt i var vi rör oss i samhället. I väntrummet hos tandläkaren eller sjukhuset, i affären, vad som helst, i bilen, på radio, i tv. Det är massor med musik som på något sätt påverkar människor att ha olika kanske stil eller tycka om olika saker. När det gäller lovprisning så tror jag att det handlar snarast om vad tycker Herren om. Herren tycker om när du är sann inför honom. När du inte förställer dig till att vara någonting annat. När du säger vad du menar och menar vad du säger. I ande och sanning. Du kanske säger att det där med att sång, det är inte min grej. Jag kan inte ens sjunga. Nej, så kan det säkert vara. Jag var också där en gång i tiden. Jag brukar sjunga här, det kanske ni har sett. När jag var ungdom, när jag var tonåring så hade jag, min översta dröm var faktiskt att kunna sjunga. Jag kunde inte det. Jag var fruktansvärt dålig. Jag hade väldigt svårt att hålla tonen. Det var lätt bedrövligt. Men det var en bön för mig till Herren. Det vore kul att en dag kunna i alla fall få sjunga en sång. Och att det skulle låta någorlunda bra. Det var min bön. Vi kan vara ärliga inför Herren. Men även då när det lät illa så vill jag ändå som ungdom lyfta min röst och tillbe honom. Jag tror att det finns någon form av autotune som justerar den där hemska tonen på väg upp inför Guds tron. Förstår ni, jag skojar lite, men förstår vad jag menar? Om du som Guds barn älskar Herren och du uttrycker det, Gud, jag älskar dig. Tror du inte Faderns hjärta smälter då? inför den, om det är din sanning. Det är ju det handlar om. Att komma in i det allra heligaste inför honom. Det spelar väl ingen roll om jag inte är någon Pavarotti eller någon annan som är bra på att sjunga. Det har ingen betydelse. Här vill jag uttrycka att jag älskar Fadern. Här är jag i det allra heligaste. Jesus son, hans sons blod har fått rena mig. Jag har blivit av med allt det där smutsen jag har haft. Jag har gjort alla de här grejerna, han har renat mig. Jag är lyckligt fri. Och därför vill jag prisa honom. Därför vill jag komma inför Herren med tacksamhet. Då spelar det väl ingen roll vad någon tycker. Så du som tycker att du inte är så musikalisk, försök att tona ner det och tänk på Herren. Kolosserbrevet 1. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den oskyldige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Trons första och herradömen, härskar och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Amen. Det är vad du är kallad till. Det är vad du är ämnad för. Du är frälst ifrån mörkrets välde. Fri ifrån det. Amen. Du är insatt i någonting helt annat. Jag önskar att du får inspiration att tillbe Gud. Och låt det vara i sanning. Se också människor runt omkring dig. Jag har nöd för den yngre generationen. Man blir sorgsen när ungdomar berättar ibland vad de får höra ifrån ungdomskonferenser. Där teologin blir väldigt påverkad av en ytlig lovsångskultur. Där det till och med kan sägas att det är snarast Guds uppgift att hjälpa dig till ditt bästa liv nu. Snarare än att du är skapad för att tillbe honom. Det blir märkligt när man får lära sig en teologi på Sveriges bibelskolor. Att Gud är till för att välsigna dig. Det är Guds syfte. Absolut, Gud välsignar. Men det är inte det primära syftet att Gud skulle vara din välsignelseautomat. Det är tyvärr inte så det fungerar. Jag hade önskat att det vore så enkelt. Att det fanns en allsmäktig Gud som bara såg till att jag hade det jätteenkelt varje dag. Men tyvärr fungerar det inte så. Och då blir det ju väldigt svårt för den unga generationen. När man märker, när man sen kanske flyttar ifrån ett litet sammanhang, man har blivit uppväxt, levt med en massa snälla människor som vill en väl, så kommer man ut i världen och så visade det sig att det där var inte riktigt sant. Om vi då ifrån kyrkan har gett en gudsbild som inte riktigt stämmer, så blir det blir ett stort bönämne att vi måste lära varann och fostra varann med andliga hymner och sånger som ger en korrekt gudsbild och som sätter Jesus på tronen och som upphöjer och tillber skaparen snarare än det skapade. Ska vi tillbe honom en stund? Varsågoda och sätter vi pianot eller stå. Ska vi lyfta våra händer? Tack Gud att du är vår skapare. Tack Gud att du är vår Herre. Tack Gud att du är den som lever nu och för evigt. Tack Herre att vi får komma till dig med alla våra fel och våra brister. Tack Gud att vi får komma till dig med våra uppfattningar, vår bild om dig. Det må vara rätt eller fel, men jag bara ber Gud att vi skulle få möta dig Herre så som du är. Och lägga ner den bild som vi kanske har skapat för oss själva inför ditt kors. Jesus, jag ber att du skulle rena oss ifrån all orättfärdighet. Jesus, jag ber att vi var och en nu skulle få nämna det som skaver, som vi vet är synd i vårt liv, så att du skulle få rena det. Så att vi frimodigt, Herre, igen skulle kunna komma in inför nådens tron. Tack Herre att vi skulle ha en kyrka i det här landet som tillber dig i ande och i sanning. Att anden och sanningen skulle vara det primära, det viktiga när vi kommer tillsammans och tillber Herre. Jesus, jag vill också be för församlingsledare som leder och har uppgiften att leda andra. Att vi skulle vara fyllda av ditt ord. Att vi skulle också ha modet att fostra och leda och hjälpa. Hjälpa människor i en rätt gudsbild och hjälpa människor att leva tillsammans med den helige ande. Tack Gud att du gör ett gott verk. Jag vill bara be för vårt lands ungdomar också. Dra dem nära ditt hjärta, Herre. Tack Gud att du skulle fylla den unga generationen med en sann tillbedjan i ande och sanning. Vi vet här att det finns många ungdomar i vårt land som bara älskar dig över hela sitt hjärta. Men vi ber att vi skulle få se en väckelse igen bland den unga generationen. Som bara får ropa ditt namn Gud inför tronen och inför lammet. Tack Herre. Tack Herre.